Årets Eurovision Song Contest tar plats den 11 maj i Malmö. Men vad betyder Eurovision egentligen? Vad fyller tävlingen för funktion? Är den politisk? Och går det egentligen att dra någon gräns mellan politik och underhållning? Vi har träffat Johan Fornäs, professor emeritus i medie- och kommunikationsvetenskap här på Södertörns högskola. Jag heter Anna Ulfklo.
Och jag heter Nicky Tegeland. Och det här är Södertörns forskarpodd.
Då säger vi välkommen till studion, Johan Fornäs.
Tack så mycket.
Du är forskare, författare, professor emeritus på Södertörns högskola. Vi ska prata om Eurovision, men jag tänkte på det när jag såg över ditt akademiska CV, om man kan kalla det det. Du var på många ställen och hållit på med väldigt många olika saker. Du började med en kandidat i matematik och teoretisk filosofi. Och du har doktorerat i musikvetenskap. Och nu är du professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Finns det någon röd tråd där?
Jag hör nog till den grupp av forskare som har gått många omvägar. Men som jag har tyckt varit spännande och lärorikt. Och att de olika saker som man först inte tycker har så mycket med varandra att göra kan visa sig sprida ljus över varandra också. Men matematik var väl kanske lite en återvändsgränd. Jag var väldigt intresserad av matematik när jag gick på gymnasiet och var med på matematikolympiad bland annat i Ungern, kommer jag ihåg. Och började läsa matte på universitet, men i Lund universitet var det. Men efter ett tag tyckte jag det var dels socialt för ganska tråkigt sådär, för att folk satt på sina rum och räknade.
Just det.
Och själv var jag ung och var intresserad av livet och komma ut i olika sociala sammanhang. Men också, jag blev också politiskt mer och mer engagerad på 70-talet. Och tyckte att matte var svårt att förena med liksom, att göra någonting av politiskt på det sättet. I förhållande till nya olika alternativrörelser och sådär som fanns då. Så då slutade jag på universitetet ett par år och kom tillbaka sen på musikvetenskap. Och då fanns det ju en liten koppling kanske att musik är en sorts matematik, kan se så. Det finns i alla fall ett sätt att se på musik som olika former som rör sig i förhållande till varandra. Så här strukturer som jag kunde tycka var intressant. Men det var ändå en ny tråd och helt annorlunda. Däremot så övergången sen från musikvetenskap till medie- och kommunikationsvetenskap var inte så konstig. För där var ju, när jag var höll på med C-uppsats och sådär i musikvetenskap, sökte jag pengar, kom jag ihåg, för ett projekt som skulle handla om musikrörelsens medier. Så att jag var inne på det spåret liksom, att jag var intresserad av skivbolag och tidningar och alla möjliga saker, hur de samarbetade med att forma en rörelse kring musik då, i det här fallet. Så det finns för röda trådar, men det är klart att jag har rört mig mellan också olika saker och så.
Ja. Nej, men jag tänker att det är lite nyttig kunskap, att man kan ändå börja i ett hörn och sluta upp någon annanstans inom akademin. Liksom, att det...
Ja, man kan ju det. Akademin gynnar kanske, många strukturer gynnar att man bara följer samma spår, för att då får man ju många meriter inom det området. Och ofta så tes, om man söker pengar för projekt och sådär och är allt för spretig, har olika saker, hoppar in på nya områden som man inte gjort förut, så kommer de som är gamla i gården, de kommer att invända och säga att han har inte tillräckligt mycket på fötterna, han har inte hållit på tillräckligt länge med det här. Så det kan finnas en nackdel, men man kan ju lära sig mycket också, bli skicklig på att överhuvudtaget på att forska och det kan man använda på många olika områden. Så att jag har väl ett exempel på att det går i alla fall att skapa sig en karriär så att säga, eller en yrkesbana som går mellan olika ämnesområden och olika universitet. Och att det kan kännas som en frihet med att man kan utpröva olika delar av sitt kunskapsintresse.
Verkligen. Och du var lite inne då på det tvärvetenskapliga.
Ja, jag tyckte väl redan när jag läste musikvetenskap i alla fall att jag var tvärvetenskapligt intresserad. Jag var intresserad av medieperspektiv, kulturteori sådär, i största allmänhet. Jag var intresserad av subjektsteori som vi kallar det, eller psykologiska teorier och sådär till exempel också. Och jag var intresserad av sociala rörelser, ungdomskulturrörelser och sådär. Så man kunde ju odla flera av de där intressena. Och dels så var jag med och startade olika nätverk med olika forskare samlades kring till exempel ungdomskultur. Vi hade ett stort nätverk med 70 forskare med som träffades varje år flera gånger och gjorde olika saker kring ungdomskulturforskning. Detta var på slutet på 70 och början på 80-talet. Men sen så kunde jag också, en egen forskning var tvärvetenskapligt på det viset att jag fick läsa in och försöka förstå teorier på flera olika områden. Sociologiska samhällsteorier, kulturteorier, subjektsteorier, alltså teorier om det mänskliga psyket.
Precis. För du var med och ledde Östersjöstiftelsens projekt Narratives of Europe tillsammans med 5 medforskare.
Ja.
Som slutligen blev boken Europe Faces Europe, Narratives from its Eastern Half.
Det var det absolut. Vi var en litteraturvetare, en konstvetare, en filosof och så var vi väl 2 medieforskare.
Ja, och nästan alla från Södertörn.
Ja, litteraturvetaren Stefan Jonsson var ju från Linköpings universitet. Så, men han hade jobbat på Södertörn också så han fanns en naturlig koppling. I den boken i alla fall så analyserar jag bland annat Europahymnen. Och när jag gjorde det så blev jag också intresserad av hur östeuropeiska röster uttrycker sig i Eurovision Song Contest. Så när jag sen satt ihop det här tvärvetenskapliga projektet så bestämde jag mig ganska snabbt för att mitt kapitel skulle handla om Eurovision Song Contest. För det tyckte jag var ett spännande sammanhang att se hur östeuropeiska röster verkligen ger sig till känna i den genren.
Hade du någon liksom personlig relation till Eurovision vid den tiden?
Nej, det kan man inte påstå. Jag har inte varit fan av det jag har studerat egentligen så mycket. Jag är inte, men bara intresserad. Jag tycker jag har varit nyfiken och tyckt att det var intressant att följa. Jag tycker nu till exempel så ser jag väldigt sällan på Melodifestivalens olika tävlingar för jag tycker det ger mig inte så mycket. Jag tycker det är tråkigt. Men från och med den svenska finalen kan jag tycka är intressant. Jag tycker ofta att just den europeiska finalen innehåller ofta väldigt intressanta saker som man kan granska närmare i sångtexter, i visuella arrangemang och sådär. Och inte minst hur man pratar om Europa. Liksom. Är det Europa eller världen? Eller vad är det för några som man vänder sig till?
Ja, för det är ju ja, men som sagt då Eurovision och lite ur ett östeuropeiskt perspektiv som du har kollat på Eurovision lite historiskt och också liksom fram till 2017. Hur gick det till när du sammanställde den här forskningen? Hur gick forskningen till?
Ja, dels fick man ju söka förstås och leta efter all möjlig litteratur som finns, böcker och tidskriftsartiklar och sådär. Det finns ju olika sätt att leta på nätet så för att få fram de bästa och man... Det man läser kan man ju se vad de refererar till så går man vidare i sådana kedjor och försöker få en bild tills man känner sig mätt på det. Men sen vad det gäller materialet, ja, jag gick ju helt enkelt igenom varenda final i princip som hade sänds på tv. Inte så att jag detaljgranskade men jag kollade vilka låtar som var med och sådär och så kollade jag hur de i början av finalelementen, hur man där presenterade tävlingen liksom. Vilka sorts värden som lyftes fram. Och sen så tittade jag på de europeiska eller lyssnade på de europeiska bidragen, östeuropeiska bidragen speciellt. Jag hade ju gjort redan i den förra boken lite analys av mera västeuropeiska bidrag så jag kunde alltid jämföra lite grann. Men...
Det kändes ju ändå när man har läst lite nu det här kapitlet om att det var ganska viktigt för de här östeuropeiska länderna. Dels att få vara med i Eurovision och också då hur de presenterade sig själva och att få vara med i Europa i och med den här tävlingen.
Verkligen, det var ju inte minst de baltiska länderna som uttryckte det så tydligt. Jag tror det var väl den estniska presidenten måste det ha varit, som, eller om det var utrikesministern som sa så här, nu knackar vi inte längre på Europas dörr, vi marscherar in genom den sjungande.
Mm.
Och det är ett tydligt uttryck för vad det betydde liksom för dem att få ett kvitto på att nu är vi med i Europa. Det är inte bara så att vi vill komma med, vi är med. Det är vi en del av Europa. Och det fanns en sång, som en polsk sång, där de sjunger också om att det är vi som är era hantverkare, det är vi som städar era toaletter. Jag kommer inte ihåg exakt hur det lyder, men ungefär så. Och vi är också, nu får ni vänja er vid det, vi är också europeer, vi är också med i Europa.
Precis, jag reagerade på den, för du hade med den låttexten i att den var väldigt stark.
Det tycker jag också.
Väldigt så, man har ändå kanske en bild av Eurovision liksom och vad det handlar om, men det var ju jättestark låt.
Ja, Ja, man är förvånad ibland att det är så mycket mer seriösa texter än vad man kanske först tror. En del är ju förstås mer tramsigt och ska väl bara vara kul. Sådär. Men det finns flera som är ganska intressanta. Den där är ganska utmanande. För det är ju en kritik mot att den här arbetskraftsinvandringen, att man utnyttjat polska hantverkare som är ett begrepp nästan för att göra skitjobb mer eller mindre som inte andra vill ha. Men det är ju inte riktigt så längre heller, för polska hantverkare är ju numera kanske många gånger bättre än de svenska. Så att det kanske inte har lika dåligt rykte nu som det var ett tag tidigare.
Nej, men precis. Och jag tror att de sjöng då liksom att nu är vi a part of your European DNA nästan.
Ja, just det. Det kanske är många som, alltså det är ju, då och då dyker ju olika röster upp och man får liksom ofta återigen försvara för varför man är intresserad av Eurovision. För att det är ju många som tycker kanske det är ju bara ytligt och tramsigt och det låter likadant alltihopa, säger en del folk. Men det gör det inte. Om man lyssnar noggrannare efter så gör det inte. Det är inte heller musikaliskt. Men också texterna är inte bara ytliga och tramsiga, även om det får gärna vara lite sånt också, för det bidrar väl till att göra det intressant. Men just genom att en del andra är mer glättat så är ju de som blir mer allvarliga. Det finns ju många som har handlat om krig och förluster och sådär. De kan man bli väldigt rörd av om man ser dem. Och särskilt om man läser texterna också då.
Men därför är väl Eurovision ett väldigt spännande forskningsämne, för att man kan liksom läsa av dåvarande samhällsklimat och länders relationer bara genom att titta på liksom vilka som har vunnit och vad de sjunger om,
ja,
och vad texterna.
Och man kan också göra så många sorts studier. Jag har tänkt på det. Det finns så mycket annat man kan studera. Till exempel hur olika länder har röstat på varandra. Det är ju intressant. Men det har ibland funnits statistik över det där och liksom man visar sådana allianser som finns mellan länder. Grekland och Turkiet brukade rösta på varandra ett tag, liksom, fast de var politiskt fiender med varandra. Mm. Så, men där hur man forskar, det jag gjorde sen så var ju att jag fick ha något kriterium för att välja ut vilka låtar jag skulle lyssna på. Jag tittade på alla introduktionsarrangemang som funnits sen, men då, jag gick bara tillbaka då till när Jugoslavien var med och vann där kring 1990 kanske det var någonstans där omkring. Och då var det ju intressant att se hur den inleddes och sådär. Men för att välja vilka låtar jag skulle titta på, så jag kunde inte lyssna på alla låtar för det är ju ganska många. Utan då valde jag ut de som hade något uppenbart i titeln, eller om jag efter en hastig blick bara kunde se att det fanns något som var nämnt med Europa eller någonting med gemenskap eller någonting som liksom kunde anknyta till ett europeiskt tema. Och sen så fick man ju sätta sig och lyssna om och om igen och tänka ut vad får jag för intryck här? Vad är det för huvudteman som dyker upp? Vilken struktur finns det på låttexterna? Är de likadant uppbyggda? Ja, det finns, jag kom på efter ett tag där att det finns en huvudnarrativ liksom som går igen hela tiden. Både i öst- och västeuropeiska sånger. Och som går ut på att först för länge sedan så var det en gyllene tid när Europa var störst av alla och här föddes liksom demokratins vagga, stod i Aten kanske eller i Rom, och det var en gyllene tidsålder. Men sen har vi genom århundraden hållit på att slå ihjäl varandra och delats upp i olika länder som är ständigt i krig. Det är liksom nästan jämnt krig någonstans i Europa har varit, och nu måste vi på något sätt lägga stridigheten åt sidan och förenas i glädje kring sång till exempel. Och då är det är liksom en bågmönster att en gyllene forntid, en mörk, dyster period som vi är antingen i slutet av eller nyss har kommit bort ifrån, och sen så är det en förhoppningen om en ny framtid i kommunikation med varandra och dialog och samspel, inte ömsesidig splittring.
Mm.
Och det där upptäckte jag när jag tittade närmare efter, så fanns den här som en underförstådd narrativ berättelse alltså, nästan överallt i kringarrangemang och i sångerna och sådär. Det var väl något jag upptäckte. Men däremot så var det ju inte alltid hela den där förloppet. Ibland kunde det bara vara en del av det. Till exempel att man bara beklagade att förr var det så fint men nu har vi fallit sönder. Och det är mer underförstått att i framtiden vill vi göra någonting åt.
Det ljusa kommer liksom.
Ja.
Men man kan ju tänka sig att det är en ganska bra berättelse för att då, ja men slagerlåtar liksom,
ja,
att det är då med det här,
absolut,
att det är den storyn liksom.
Ja, för det blir ett lyckligt slut och så här också.
Ja men exakt, och lite uppbyggnad och liksom dramaturgin i det. Mm. Men det här är alltså ett narrativ som är generellt för Europa, så man håller på mycket med det här.
Ja, det gjorde man. Och det är inte bara jag som har sett det, för jag har sett sen också att det finns de andra politiker och teoretiker som har skrivit just om det där, att det finns ett sånt där huvudberättelse kring Europa som ser ut så, som kanske inte längre håller, bland annat med Östeuropas inträde. Man har menat att dels är det en ny generation som inte har upplevt andra världskriget, kan vi säga, ytterst. Man har upplevt andra krig, kanske Jugoslavienkrigen och Balkankrigen, alltså nu i Ukraina, men som ändå inte har den upplevelsen att Europa har gått ut ur totalt internt liksom sönderfallande. Om man inte har upplevt det, så kanske man inte känner lika starkt för det här behovet av att man ska bli fri från det här förflutna. För att här i Västeuropa till exempel, så har ju många inte upplevt krig heller på 60 år eller vad det nu kan bli. Sen är det också östeuropeiska erfarenheter. Där tyckte jag att det fanns en, liksom en ny sak som inte fanns i de västeuropeiska narrativberättelserna så mycket. Nämligen, det finns två liksom teman, kan man säga, som tävlar med varandra eller som kompletterar varandra i öst. Och det ena är det kring fred, som jag nyss har sagt om, och det andra är frihet.
Just
det. Och där frihet är liksom, det är klart att många i Östeuropa tyckte att de hade gjort sig fria nu från Sovjetunionens överhöghet och Rysslands makt över dem.
Mm.
Om man tänker efter det där med frihet, tycker jag det var väldigt intressant, för man kan ju verkligen förstå om man har levt i sådana omständigheter att det inte bara är fred man vill ha, utan också frihet. Man vill inte bara ha fred under förtryck, det vore ju hemskt, utan det kanske till och med var värt lite krig för att få frihet.
Precis.
Men då är det ju, det finns ett litet problem i det. Jag kan tycka det är sympatiskt och jag kan förstå den hållningen och jag kan tycka att det är viktigt att det kommer fram. Men det är inte helt självklart. I det här med fredsönskan så finns det ju en sorts självkritik. Att det här eländet som Europa har haft under de flera hundra år tillbaka har ju varit, det är ju en poäng att den är skapat av oss själva. Att det är internt, det är genom att vi har varit splittrade som vi själva har slagit ihjäl varandra. Nazismen var inte något utifrån kommande till exempel, utan det är ju Europas kultur och teknik och så som har möjliggjort nazismen också. Så man kan inte säga att det bara var någonting som vi ska bli fria från, utan vi måste också försonas med varandra liksom.
Just det, precis.
Och då är det ju däremot frihetstemat, den kan ju mycket väl peka ut fienden som utanför där borta och som vi vill frigöra oss ifrån.
Mm.
Och då förlägger man ju skulden helt och hållet utanför sig själv. Eller finns ju en risk för det i alla fall, kan jag tycka. Att man inte ser på vilket sätt vår egen kultur, våra egna politiker har varit medskyldiga till världens elände.
Just.
Miljöförstöring nu till exempel, samma sak. Det ju, finns ju hela tiden den här frestelsen att skylla på någon annan. Både när det gäller miljöförsörjning och klimatförändringar och krig då.
Mm.
Så att, ja, det tyckte jag var intressant att tänka på, för att frihetstemat att det läggs till är ju en komplettering som kan vara bra.
Ja.
Men den innebär vissa problem för det här huvudnarrativet.
Ja, Jorgen hade ju 2009 en låt som hette We Don't Wanna Put In.
Ja, just
som de inte fick ha med, för det var till We Don't Want Putin.
Precis, just det.
Men sånt får ju inte riktigt ta plats.
Nej.
Ja, men precis. Men att EBU, alltså Europeiska Radio- och TV-unionen som håller Eurovision Song Contest och är ansvariga, de vill ju gärna inte ta så mycket politiska ställningstaganden. De för ju väldigt mycket den här talan om att Eurovision ska inte vara politiskt. Ryssland får ju inte vara med längre då sedan invasionen i Ukraina. Men också då har det ju blivit väldigt kontroversiellt med Israel nu det här året. Och om Israel ska få vara med eller inte. Och nu har ju EBU sagt att Israel får vara med. Men då behöver de ändra sin text lite, låttexten till deras bidrag. För att inte anspela så mycket på då kriget i Gaza just nu. Kan Eurovision Song Contest vara opolitiskt? Kan EBU lyckas med det här att inte ha politik i Eurovision?
Nej, jag tror det är en omöjlig gränslinje att dra fast. Liksom. Den kommer alltid att överskridas, för att på ett sätt kan man säga att allting är politiskt, eller allting kan bli politiskt eller kan liksom utnyttjas politiskt också. Men däremot så är det väl, jag kan tycka ändå att det finns en viss poäng att försöka hålla de politiska motsättningarna lite grann på mattan i det här sammanhangen. Och man måste göra det genom att förbjuda vissa ämnen i texterna, så får det väl vara värt det. För att det vore ändå synd om det föll sönder så att olika länder, olika världsdelar eller olika regimtyper skulle lämna och starta sina egna sångtävlingar separat. Så på något sätt så funkar Eurovision Song Contest lite grann som en sorts här ideal plattform för, eller spelplats för olika intressen och olika röster som kan höras. Och det är ju intressant att tänka, det är lite som i idrott förstås, det är ju en annan sån, det är ju lite liknande situation nu. Ja, där det också diskuteras om idrottens politisering och så här. Men vad det gäller Eurovision Song Contest så är det ju en poäng att vi på något sätt, varje deltagande land och befolkning tror jag nog accepterar att en låt kan vinna. Det behöver inte vara en egen alltid. Det vore väldigt tråkigt om det, till exempel om för oss i Sverige, vore det ju väldigt tråkigt om Sverige vann varenda år. Det skulle ju liksom ta död på tävlingen. Det skulle vara inte alls, det är redan nu lite väl ofta som Sverige vinner. Så att på något sätt så är värdet i hela showen är ju att det ska finnas en mångfald av röster, och så, om man skulle peta ut vissa eller om det inte skulle känna sig hemma, så skulle det vara försämra eventet. Så att på något sätt så är det ju värt kanske att titta på hur Eurovision Song Contest organiseras och hanteras för att undvika att det faller sönder i antagonistiska delgrupper. Och då är väl man får vara pragmatisk ibland, tror jag, och acceptera vissa sorts lite politiska inslag. Men utan att kanske göra det till kamplåtar mot varandra, för det vore ju otäckt om de olika länderna, om Ukraina skickar in en låt som var liksom ett direkt hat mot ryssar eller så där, skulle ju inte heller vara bra.
Det måste hållas lite rumsrent helt enkelt.
Ja, ju precis.
Och att då kanske att det är ju ändå en väldigt enande kraft mellan länder.
Ja, man accepterar ju att de andra länderna är där och att vi tävlar på samma villkor. Det är samma regler som gäller för alla. Det är en sanning med viss modifikation. Det finns ju de här 5 specialländerna som har automatiskt en röst. Bara för att de ger så mycket pengar till EBU så
just det, precis. Får de, det är ju ganska spännande.
Det är lite lustigt. Det är något som man också har forskat om och diskuterat lite. Jag har inte riktigt gått in på det, men just det där med hur man röstar och hur man har organiserat tävlingen med olika deltävlingar och sådär. Det tillkom ju någon gång på 00-talet.
Precis, när det var så många nya länder som gick med. Liksom att då, det funkar inte längre med en stor final. Utan vi måste börja dela upp det lite.
Nej, för om man skulle ha en stor, du skulle ju hålla på i 6-7 timmar kanske. Det skulle bli så väldigt jobbigt. Publiken skulle tröttna.
Nej, det är inte så bra underhållning helt enkelt. Men nu hålls ju snart Eurovision Song Contest här i Malmö i Sverige. Så kul. Den 11 maj är finalen. Kommer du att kolla?
Ja, absolut. Ja. Det ska jag absolut göra. Jag försöker se finalerna nästan jämnt när det går.
Ja.
Jag var med på en, just i Malmö så var det, förra gången det var final i Malmö, så var det en konferens samtidigt om Eurovision i Malmö på Malmö universitet. Och då var jag där också, då fick man vara med. Det ingick i konferensen och få vara med på en semifinal.
Just det.
Det var roligt.
Så att du var där på plats. Är du sugen på det igen och få vara med i publiken?
Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Men, för det var roligt. Men,
heja på Martin och Martinus.
Det kommer inte att bli av nu, tror jag. Men,
nej.
Men det var roligt att också gå runt på stan, för det var verkligen en stämning där i Malmö med massa stånd och vad som kan det vara, lite folkfest. Mm. Det var roligt faktiskt. Ja.
Men med det får vi säga tack så hemskt mycket Johan för att du ville vara med oss i Södertörns forskarpodd. Så roligt att du var här.
Jag är tacksam för att få vara med här.
Ja, superkul.
Ni har lyssnat på Södertörns forskarpodd. I studion hade vi Johan Fornäs, Anna Ulfklo och Nicke Tegeland. Tekniker var Erik Gudmundsson och redigering av Anna Ulfklo.